här är P1, Sveriges Radio.
Välkomna till Studio 1 torsdag.
I Venezuela försvåras räddningsarbetet av bränslebristen. Nu grävs överlevande fram för hand.
Kan Irlands export av aluminium till Ryssland sätta käppar i hjulet när landet nu tar över ordförandeklubban i EU?
Nya gränskontroller i Europa gör att resenärer missar sina flyg.
Och populistiska och nationalistiska partier tar allt större plats i Europa och de är här för att stanna.
I vår nästa timme, världens största bröllop har det kallats. Taylor Swift och Travis Kelce gör som andra superkändisar, gifter sig i hemlighet.
Och vad måste man veta för att bli svensk? De första medborgarskapsproven är nu fullbokade.
I studion Ylva Lilja och Susanne Westergren.
Ja, nu har det gått drygt en vecka sedan jordbävningarna skakade Venezuela. Över 2300 personer har nu bekräftats döda. Tiotusentals saknas fortfarande.
I La Guaira, staden som drabbats allra hårdast, gräver invånare fram sina anhöriga och rasmassorna med spadar eller sina bara händer. Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Det har nu gått 8 dagar sedan katastrofen. Kan du beskriva läget i de värst drabbade områdena?
Ja, det är ju en situation med stor desperation där, precis som ni säger, människor gräver med sina bara händer, ibland med hjälp av maskiner, ibland med hjälp av vissa mindre verktyg som kan skära sönder betong eller hammare som kan banka för att öppna upp. Men det är ju framförallt nu ett sökande efter kroppar och inte efter överlevande. Det finns vissa undantag. Nu alldeles nyss så lyckades man ju faktiskt ta fram en man som har suttit i över en vecka fast under ett litet skrivbord i en källarparkering under ett shoppingcenter. Vi kan prata mer om det. Men för de allra flesta så är det här nu ett sökande där man försöker få människor att vara tysta på gatan runt omkring, ropar, finns det någon levande, så gör någon typ av ljud, banka, och så är det nu tyst även där man tidigare kanske hörde någon som bankade eller hörde någon som skrek, helt enkelt för att man har inte lyckats ta ut folk i tid. Och nu med en dryck, när det har gått över en vecka, så har människor inte fått vatten eller någon sorts hjälp utifrån, så är ju hoppet ut om att hitta människor vid liv.
Och just det där som du var inne på, Lotten, rapporter om att människor i La Guaira gräver i rasmassorna för hand. Varför gör man det?
Mm. Ja, det handlar ju om att det inte har fått fram, alltså, grävmaskiner, lyftkranar i tid till de byggnader. Det är ju väldigt många byggnader, flera hundra byggnader som bara har rasat ihop som en hög med pannkakor, det vill säga en våning ovanpå våning ovanpå våning, höghus. De flesta mindre hus, paradoxalt nog, har ju ofta klarat av det här. Det är de här höga skyskraporna som har byggts längs med stranden i La Guaira som bara har rasat ihop. Och dels tror jag kanske inte ens att i La Guaira att det fanns tillräckligt mycket maskiner, och de har inte heller, staten har inte lyckats mobilisera så att man har kunnat få hjälp på plats, utan man har varit beroende av i början spadar och händer från grannar, och sen efter ett par dygn så kom det ju också internationella räddningsarbetare på plats som kunde hjälpa till med arbetet och som har andra verktyg för att just skära igenom betong eller hamra upp hål och så vidare. Och inte minst då också ge råd givetvis om hur man ska bära sig åt för att kunna rädda människor som ligger fast. Så det finns ju vissa exempel på barn och vuxna som har kunnat räddas ur rasmassorna. Men för de allra flesta som kanske inte ens vet exakt var deras anhöriga befinner sig, de vet bara vilket hus men de vet inte var i huset, så är det ju en väldigt tröstlöst sökande. Jag pratade med en kvinna här vars barn var på ett barnkalas i en av de här husen, och det huset bara rasade och hon var lite osäker på exakt i vilken lägenhet det var eller exakt var den låg i förhållande till det här huset som nu bara är en enda stor hög med betong. Och där inne befann sig en massa barn och man har inte hittat någon av dem. Mm. Så att, det är ju liknande situationer som tusentals människor nu står inför i Caracas, i La Guaira och även i andra mindre städer.
Det här gyllene fönstret som man pratar om på 3 dagar har ju passerat och hela landet har ju följt den här 44-åriga mannen som ju faktiskt precis kom ut. Lotten, vad vet vi om honom och hur han mår nu?
Ja, han kunde precis bäras ut på bår av en stor grupp, hundratal eller mer än det till och med räddningsarbetare som arbetade för att få ut honom. Påminner mig om den här, jag vet inte om ni minns den här stora räddningsinsatsen för att få ut gruvarbetare i Chile för många år sedan som liksom lyftes ut ur en gruva efter flera veckor. Det här var visserligen då en dryg vecka men ändå ett liknande fall som hela landet på något sätt hängde upp sig på tror jag för att man också vill att se att det finns hopp och att det går att hitta någon vid liv. I det här fallet är det en 44-årig säkerhetsvakt som då jobbar i källarparkeringen under ett shoppingcenter och när jordbävningen skedde i förra onsdagen så gömde han sig under skrivbordet. Han kunde då göra sig hörd, skrek när man då ropade, finns det någon överlevande? Man kunde etablera kontakt med honom. Man lyckades skicka ner så här små sensorer så man kunde mäta hans hjärtrytm för att se att han fortfarande levde. Man kunde med sikt också, eller efter ett tag då, göra hål och kunna prata med honom. Under alla de här dagarna som har gått så har man gett honom energidryck och dropp med hans energidryck med hans favoritsmak och dropp och vatten. Han har kunnat prata, han har varit oskadd, han har hejat på räddningsarbetare. Men det har varit en så otroligt komplicerad räddningsaktion att kunna komma ner till honom på grund av byggnadens instabilitet, att den när som helst kan rasa ytterligare och då utsätta inte bara den här mannen utan också räddningsarbetare för väldigt stora risker givetvis. Mm. Så att det är därför det har tagit 8 dagar och flera räddningsteam, vad jag förstår, gav upp faktiskt och tyckte att det här var för riskfyllt. Men nu har han alltså till slut lyckats tas ut på bår och vad jag förstår så det är klart att han kommer läggas in på sjukhus eftersom att han har varit utan mat i 8 dagar. Men är han ändå vid gott mod?
Mm. Vi säger också välkommen till Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet. Björn, nu har det gått drygt en vecka sedan jordbävningarna i Venezuela. Det största efterskalvet kom i lördags. Hur instabil eller sårbar är marken nu, skulle du säga?
Ja, dels har vi ju jordskorpan då, nere i jorden där efterskalven sker. Och de fortsätter. Det har ju varit lite färre stora efterskalv än vad vi hade förväntat oss. Vi brukar ju säga att det största efterskalvet blir ungefär 1,2 magnitudenheter lägre än huvudskalvet. Så då hade man förväntat sig kanske en 6 lite drygt. Men än så länge så är efterskalven relativt små. Det största är mellan 4,8 och 5,0 beroende på vem som räknar. Och det har inte varit fler än 8-10 stycken över magnitud 4,2-4,3. Mm. Det har registrerats många fler småskalv av det venezuelanska seismiska nätet. Så de har väl registrerat ungefär 600 skalv. Så det rör sig ju hela tiden i området. Och vi skulle nog, risken är ändå stor fortfarande ytterligare en vecka eller två framåt att det kan bli ytterligare ett större efterskalv. Mm. Sen har vi ju en annan fara och det är ju jordskredsfaran. Själva skalvet har förmodligen skakat loss en del mjukare material, jordmaterial. Och det som inte rörde sig efter själva skalvet, det har ju varit jordskred precis i skalvögonblicket eller när vågorna från jordbävningen passerade. Men där kan jorden också ha blivit lite uppluckrad. Det är man väl lite orolig för, att om det skulle bli rejäla regnväder till exempel så är det risk för att det blir ytterligare rörelser i jorden som jordkred. Mm.
Det här att det inte har kommit något riktigt större efterskalv upp mot 6,0 som du pratar om, är det oroväckande så att säga? Och på vilket sätt kan det ställa till?
Ja, det är ju oroväckande för räddningsinsatsen förstås. För de hus som kanske har skadats i huvudskalvet men som har varit en bit ifrån de största skakningarna men har blivit lite skadade då, de skulle kunna kollapsa i ett efterskalv som kommer mycket närmare. Vi ser väldigt tydligt att efterskalven inträffar precis utanför kusten och i La Guaira-området, den mest intensiva efterskalvssekvensen hittills. Och skulle det ske ett större efterskalv där så skulle det kunna få väldigt tråkiga konsekvenser då för räddningsmanskapet som befinner sig i eller i närheten av skadade hus.
Mm. Lotten Collin, vart tar människor vägen när så många byggnader är förstörda eller osäkra?
Ja, många faktiskt i La Guaira särskilt sover ju faktiskt utanför sina hus. Alltså de hus som då inte totalt rasat för att man är rädda för plundring och att man vill vakta sitt eget hus så att säga. Och kanske också för att man inte har så många andra platser att sova på. Så flera jag har pratat med har släpat ut filtar eller kommit över någon madrass och sover där. Det är ett klimat som ändå så att säga tillåter det. Andra som har sökt sig till Caracas bor i olika parker där man har upprättat tältläger och gett människor filtar och så för att klara natten, där det också finns mat och annan typ av hjälp. Och sen är det här ett land där många har ju släkt som man tar in folk under de förutsättningarna man har. Så att, men det handlar ju om tiotusentals människor, och kanske vi kommer se den siffran också öka vart efter, som inte kan bo i sina hem och där man måste lösa det på kort och på lång sikt utan att då bygga upp byggnader som har samma fel som de här som nu rasat. Det vill säga man måste ju få till infrastruktur som kan stå emot jordbävningar, och det är inte heller någonting som ett land som Venezuela med den svåra ekonomiska kris man har kan lösa över en natt.
Säger alltså Lotten Collin, vår Latinamerika-korrespondent i Buenos Aires. Tack så mycket, säger vi också till Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet.
Nu tar Irland över som ordförandeland i EU. Men starten på ordförandeskapet skuggas av både Ukraina-kriget och en annan infekterad fråga som gäller ett irländskt företag som exporterar aluminium till Ryssland.
Andreas Liljeheden är vår korrespondent i Bryssel. Du är på plats i irländska Cork. Andreas, vad handlar det här om?
Ja, det här handlar om ett aluminiumverk i sydvästra Irland som exporterar stora mängder aluminium till Ryssland, hundratusentals ton varje år. Och det här är ju råmaterial som bland annat då kan användas i den ryska krigsmaskinen, till exempel i jaktplan. Och bolaget här i Irland, det ägs av ett ryskt företag, Rosal, där en rysk oligark är storägare. Och där finns det faktiskt också koppling till Sverige, för samma ryska företag äger faktiskt ett annat företag, Kubal, i Sundsvall.
Men detta har ju varit känt sedan länge. Hur har Irland hanterat den här frågan fram tills nu?
Ja, det fullskaliga kriget har ju pågått i över 4 år, och den här exporten har trots allt fortsatt. Det man säger nu från Irlands regering är att man har utrett den här frågan. Man håller på att avsluta den där utredningen. Det har tagit lång tid, men att den ska avslutas i närtid, och att man då sen efter det ska ha samtal med EU-kommissionen om hur man ska gå vidare här, om man kan stoppa den här exporten så att säga.
Men kan det på något sätt påverka Irlands trovärdighet nu när de ska vara ordförandeland?
Ja, det kan det ju. Det är klart att det här är inte helt unikt, utan vi har ju sett att andra länder, andra företag inte har klippt alla band med Ryssland. Vi har till exempel inte fasat ut alla köp av rysk energi, men det är klart att det här är en känslig fråga för Irland. Det sticker i ögonen när landet nu säger att man som ordförandeland ska prioritera stöd till Ukraina under sitt ordförandeskap. Samtidigt bidrar man då till den ryska krigsförmågan. Och den här frågan var ju också uppe igår. President Zelensky var på plats i Dublin. Det var ceremoni för att inleda Irlands ordförandeskap, och då var det också ett enskilt möte mellan Zelensky och den irländska premiärministern Micheál Martin, och vi kan ju höra vad de sa efter det mötet.
We do not want to be in a position where material emanating from a plant in Ireland goes to support the Russian war machine.
Це питання з його командою. Кожна тонна сировини, яка потрапляє до Росії, використовується проти нас.
Och Martin, alltså Irlands premiärminister, säger ju här att han och regeringen inte vill att tillverkningen i Irland ska bidra till Rysslands krig mot Ukraina, och att man då som sagt ska ha de här kommande samtalen med EU-kommissionen. Zelensky, han sa i sin tur att varje ton som exporteras till Ryssland används i kriget mot Ukraina, och han välkomnade den här utredningen, men han sa också det att han hoppades att exporten skulle minska och att det kommer ett besked, ja, att det inte skulle dröja flera månader, sa han.
Och nu blir Irland ledare för EU för 8:e gången, och så här sa finansminister Simon Harris om varför Irland är ett bra ordförandeland.
We believe very strongly that as a small, open economy, it's in our country's DNA to try and build bridges, to try and find compromise, to try and find common ground. That's how a small, open economy thrives.
Det ligger i vårt lands DNA att försöka bygga broar, att försöka hitta kompromisser, att försöka hitta gemensamma grunder. Det är så en liten öppen ekonomi frodas, sa alltså Simon Harris, Irlands finansminister.
Mm. Andreas Liljeheden, varför är det egentligen så viktigt att ordförandeskapet roterar mellan medlemsländerna?
Ja, alltså det finns ju både för- och nackdelar kan man säga, att man har olika ordförande varje halvår. En fördel är ju att ändå att alla länder då får leda förhandlingar, de måste ta ansvar för att man får till kompromisser. Det blir liksom ett ägarskap för de europeiska frågorna och besluten som ska fattas bland medlemsländer. Då kanske man också blir mer öppen för att själv kompromissa när man inte längre leder, utan när det är andra länder som ska leda fram till kompromisser mellan länderna. Sen ska jag också säga att det här är ju otroligt intensiva halvår för de länderna som gör det här arbetet. Det är ju tjänstemän som kan sitta både dag och natt i väldigt långa förhandlingar under lång tid för att försöka hamra fram kompromisser. Och genom åren har jag sett ganska många tjänstemän när de kommer in i slutet, sista veckorna på sitt ordförandeskap, de kan ju se helt slut ut. Det är som att de har kommit fram till 40 kilometer på ett maraton och det är bara 2 kilometer kvar. Så att jag har svårt att se att om man skulle ha en permanent funktion, att det är en och samma person som hela tiden leder EU-ländernas arbete, då är det nog svårt att hålla uppe det arbetstempot så att säga under år ut och år in. Mm.
Men att varje halvår flytta runt det här maskineriet, vad är det man förlorar på det?
Ja, det blir ju ändå ett slags uppbrott. Det krävs en överlämning, det krävs att nya personer kommer in och tar över, måste sätta sig in mer i detalj i de här frågorna för att kunna söka förhandlingsvägar framåt. Sen är det klart att det är vissa länder, EU-länder, som har större förutsättningar för att göra ett bra jobb än andra. Om vi ser till små länder, Irland är ett litet land, även Cypern som man tog över från är ju också ett litet land. Och små länder kanske inte har lika många, mycket resurser, pengar men också personal att lägga på ordförandeskapet. Och tittar vi på Cypern så är de också ett ganska nytt EU-land. Det här var deras andra ordförandeskap och de har inte lika mycket erfarenhet och då kan de behöva förlita sig mer på rådets permanenta tjänstemän eller kommissionens tjänstemän snarare än sina nationella personer då från Cypern. När det gäller Irland, där har man ju varit medlem i EU längre. Man har större erfarenhet. Det här blir det som du sa, 8:e gången de leder EU-ländernas arbete, så där har man nog ganska stora förväntningar på det irländska ordförandeskapet. Och som finansministern Harris sa, Ett litet land, ja, det kan också göra att man är mer öppen och van att hitta förhandlingskompromisser. Det ligger i vårat DNA, som man sa. Mm.
En utmaning som Irland står för är ju långtidsbudgeten som ska vara klar vid årsskiftet. Många tvivlar på en uppgörelse eftersom många länder är splittrade och när det gäller hur mycket pengar som ska läggas och vad pengarna ska läggas på. Hur ser du på utsikterna där?
Ja, det där är ju den riktigt stora frågan för det irländska ordförandeskapet och den svåraste av dem alla. Det är den svåraste frågan man kan förhandla om i EU. Och det stämmer, medlemsländerna de står väldigt långt ifrån varandra, både när det gäller storleken på budgeten men också innehållet, det vill säga vad ska man lägga pengarna på. Och Irland, de har målet att de ska fixa detta under sitt ordförandeskap, de ska försöka nå en kompromiss till årsskiftet. De kommer säkerligen göra ett rejält försök, men givet att det är så stora skillnader i åsikter mellan länderna så tror jag att det blir svårt, tror jag. Det kommer nog dröja till Litauens ordförandeskap i början av nästa år.
Tack så mycket, Andreas Liljeheden, vår korrespondent i Bryssel, just nu på plats i irländska Cork.
Flygbranschen varnar för kaos i sommar.
Det handlar om de nya biometriska gränskontrollerna i Europa som har lett till långa köer och resenärer som missar sina flyg.
Och nu uppmanas EU-kommissionen att tillfälligt pausa de nya gränskontrollerna under juli och augusti när belastningen är som störst.
Vi har med oss Fredrik Kempe, branschchef för transportföretagen Flyg. Fredrik, hur fungerar de här nya biometriska gränskontrollerna?
Ja, hejsan. Jo, men det är så att ett nytt system har införts i EU. Entry-exit system heter det. Och det är att man ersätter manuell passkontroll med en automatisk. Och där omfattas bland annat personuppgifter, fingertryck och ansiktsfoto. Så att det är en process då som ska i bästa fall gå faktiskt snabbt för att det ska vara automatiserat i såna här passkontrollkiosker. Men det har visat sig att systemet inte är färdigt riktigt än och det leder till problem.
Mm. Alltså, vi har hört om långa köer på flygplatser och resenärer som missar sina flyg till och med. Hur stort problem skulle du säga att det här är och kan bli?
Ja, risken är att det blir ett större problem eftersom vi står inför en stor reseperiod här i juli och augusti. Och det är just därför som våra organisationer nere i Europa har nu gått till EU-kommissionen och bett kommissionen om att instruera medlemsstaterna att kunna gå över till normal hantering om de här systemen inte fungerar. Och det, därför så vill vi undvika att det blir ett större problem.
Menar du att det här kan påverka semesterplanerna för svenskar som vill resa utanför Europa?
Ja, det kan ju påverka på det sättet att om man ska in eller utifrån Schengen, för att reser man inom Schengen så ska man inte vara så påverkad. Men om man reser in eller ut, då kan det behövas lite längre tid på flygplatserna. Så att jag själv ska ut och åka och då tänker jag se till att vara ute i extra god tid till exempel. Så att man inte hamnar i en försening. Mm.
Och de här nya biometriska gränskontrollerna, enligt EU, så handlar det om att stärka säkerheten?
Ja, det handlar ju om att man vill ha bättre koll på vilka som reser in och ut i Schengenområdet. Och det är ingenting som vi har någonting emot, utan tvärtom. Det är väldigt bra. Men det måste ju fungera. Och i det här läget så har, anser vi då, kommissionen och medlemsländerna gått för snabbt fram. Och nu måste man ta en liten andningspaus här och se till att det inte blir större problem i sommar och ge medlemsländerna den här möjligheten att pausa tillfälligt och övergå till en vanlig kontroll. Så vilket inte på något sätt påverkar att man kommer in eller att det påverkar gränspasseringen, utan det är fortfarande lika säkert. Mm.
Så du menar att man har infört de här nya gränskontrollerna lite för snabbt, systemet är inte riktigt färdigt?
Det är precis det som har hänt och det här har vi flaggat för, och det har ju hänt en del med flyget. Vi hade ju också regelsystem för passagerars rättigheter som klubbades igenom alldeles nyligen, som kommer också att göra det dyrare och jobbigare för flyget. Och vi säger hela tiden här, lyssna bättre på flyget så kommer fler passagerare fram i tid. Och i det här fallet så är det precis samma sak, att lyssna på flyget och lyssna på det här brevet nu som har skickats till kommissionen, så kommer vi inte behöva se de här stora problemen i sommar.
Mm. Det här med att pausa nu under sommarens mest intensiva resperiod, om man går tillbaka då till de manuella kontrollerna, är det så enkelt att göra det? Jag tänker att det kräver väl en del mer personal om det ska bli manuellt igen istället för automatiskt.
Ja, nu har vi ju goda erfarenheter från det systemet som vi alldeles nyss hade då. Så att mycket av personalen finns ju i systemet fortfarande. Men det kan ju på kort sikt betyda att man behöver anställa eller få in ny personal för att hantera det här. Men här måste man ju välja då om man vill ha större förseningar och många passagerare som får vänta, än att man får igenom passagerarna i systemet så att alla kommer dit de ska i tid.
Tack så mycket, Fredrik Kempe, branschchef för transportföretagen Flyg.
Du lyssnar till Studio 1. Producent idag är Anders Diamant, programkoordinator Ines Schultz-Platschuk och tekniker Olof Hansson Wallgren.
En av de viktigaste förändringarna i europeisk politik de senaste årtiondena, det är nedgången för de stora traditionella maktbärande partierna i länder som Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Italien.
Samtidigt har de populistiska och nationalistiska partierna tagit allt större plats. Vår internationella korrespondent Daniel Alling har bevakat de här förändringarna under en lång tid och menar efter en resa genom Europa nyligen att de förmodligen är här för att stanna.
So this is Björn Borg.
Yes, this is the prototype.
Vi är i den norditalienska staden Biella mellan Turin och Milano för att försöka ta reda på varför just här de traditionella italienska vänster- och höger- mittenpartierna förlorat så många väljares gunst, precis som i många andra europeiska länder. Och i svaret på frågan kommer vi lite överraskande möjligen, men inte osökt, in på den svenske tennisikonen Björn Borg.
This was made for Björn Borg here in Biella.
Yes, yeah, because you know Philo was born here in Biella, and at that time the designer
worked here.
Guiderna Lorena och Priscilla berättar att Borgs mesta tröjor från 70- och 80-talen av märket Fila tillverkades just här i Bjälla. Ja, till och med i den gamla fabriksbyggnaden där vi står och pratar.
Where is the production nowadays?
China, Korea, each country has...
Ja, företaget som gjorde Borgs tenniskläder grundades just i Bjälla 1923. Idag är all tillverkning borta från staden och bara det museum över företagets stolta lokala historia finns kvar. I huvudrummet i museet är det en stor bild på Björn Borg i sin röda träningsjacka lyftande den gyllene Wimbledon-bucklan. En bild så god som någon annan av Bjällas storhetstid och därmed stora förändringar till idag som förändrats så mycket politiskt. Idag styr den italienska premiärministern Giorgia Melonis parti Fratelli d'Italia här.
The process of deindustrialization in many areas of course has been disastrous.
Historikern Paul Corner, verksam på universitetet i Siena i många år, säger att just avindustrialiseringen med städer som Bjälla varit en av huvudorsakerna till de politiska förändringarna. Det är inte så att all tillverkning av textilier kring Bjälla försvunnit, men massindustrin som Fila var en del av har gjort det och därmed har politiken också förändrats.
Make it to be great again. Yeah. It's a sort of indirect promise to resolve their problems.
Historikern Paul Corner säger att det som gör Giorgia Melonis parti populärt här är att hon kommer in och i princip säger make Italy great again utan att direkt dock ha några lösningar.
On est une petite commune rurale.
Resan går vidare till regionen Otson, till de mellersta delarna av östra Frankrike. En kvinna jag står och pratar med i en by där det nationalistiska partiet Rassemblement National har borgmästarposten, säger det uppenbara, där en traktor kör förbi. Det är väldigt mycket landsbygd här, säger hon.
Je crois que les gens ne savent plus où ils en sont.
En annan kvinna i byn som också hon vill vara anonym säger att de stora traditionella partierna i Frankrike har tappat så mycket för att människor idag inte riktigt längre vet vad de står för. Eller som en man säger på en musikfestival i grannbyn.
They say many things and you don't do what you say. No solution.
De säger en massa saker men gör så lite. De har inga lösningar, säger Thierry. Många här tror eller hoppas på att just Rassemblement National ska vinna presidentvalet i Frankrike nästa år.
Je pense que oui.
Pourquoi?
Bah parce que les gens veulent du changement.
Den anonyma kvinnan i byn säger att hon tror att Le Pens parti kan vinna för att folk till slut vill ha en förändring.
So when voters see that there are problems, they may make political demands, and when those political demands aren't met, they start to distrust.
Den amerikanska statsvetaren Didi Koo, som i höstas kom ut med en uppmärksammad bok i ämnet, ger mina intervjupersoner i någon mening rätt. Hon säger att hennes forskning visar att när väljare som definierar ett problem, till exempel ekonomisk osäkerhet eller ökande levnadskostnader, inte får gehör, ja, då börjar de tappa tron på demokratiska institutioner och de traditionella partierna framstår som mindre trovärdiga.
But across the United States and Western Europe, you've seen trust in political parties of the in the mainstream political parties declining for at least 30 or 40 years, and you.
Didi Koo säger att man kan se samma utveckling i både USA och Västeuropa de senaste 30-40 åren. I USA har det inneburit att till exempel republikanerna har tagits över av MAGA-rörelsen och Trump, och i Västeuropa att de traditionella maktpartierna steg för steg har tappat. Utvecklingen är i princip densamma i Frankrike, Italien, Storbritannien såväl som i Tyskland.
Ich begrüße Sie alle herzlich erstmals.
Vi kommer till den gamla kol- och stålstaden Gelsenkirchen i Ruhrområdet i västra Tyskland. I rådhuset är det något helt nytt den här kvällen. Det är den nationella veterandagen då Tysklands soldater hyllas. Ett tecken på en annan orsak till de stora maktbärande partiernas problem. De stora geopolitiska och säkerhetspolitiska förändringarna som ägt rum de senaste åren bidrar till den politiska osäkerheten.
Ja, und aber das ist zum Beispiel, deswegen sind solche Abende auch, wir müssen auch bestimmte Sachen auch mal wieder uns mit Krieg auseinandersetzen, ob wir wollen.
Den socialdemokratiska borgmästaren i Gelsenkirchen, Andrea Hense, märker, säger hon, att det gör många väljare osäkra när Tyskland, vare sig man vill eller inte, måste befatta sig med frågor om krig och fred och upprustning av militären igen. Sen kom hon direkt in på en annan mycket stor faktor till förändringarna som lyst fram överallt på min resa genom Europa.
Wenn die Menschen sagen, sie wollen eine andere Migration, muss man auch drauf eingehen.
Om mina väljare vill se en annan migrationspolitik, ja, då måste man ägna sig åt det, säger Andrea Henze.
Die Menschen fühlen sich in erster Linie dadurch abgehängt, weil die Altparteien die Wahrheit nicht mehr akzeptieren.
Enchi Zeli Zakarias är det nationalistiska partiet AFD, starka kvinna i Gelsenkirchen. Hon säger att väljarna känner sig övergivna av de traditionella maktbärande partierna i Tyskland eftersom de helt enkelt inte har velat se sanningen i vitögat. Hon syftar som AFD:are alltid gör i sådana här sammanhang på den stora tyska asylinvandringen sedan början av 2010-talet. Och kanske framförallt på hur den har förändrat många tyska samhällen som till exempel Gelsenkirchen. Och hon får visst medhåll här från lite oväntat håll kanske.
Meine Bundes-SPD jubelte refugees welcome. Und meine Kommunalpolitiker mir erzählt haben, hör auf, wir schaffen es nicht.
Sigmar Gabriel, ordförande i det tyska socialdemokratiska partiet SPD under den aktuella tiden och under den så kallade flyktingkrisen 2015-16, säger att hans parti SPD agerade som två olika partier. Det lokala SPD som fick hantera den stora migrationens följder rent praktiskt och politikerna i Berlin som ropade refugees welcome och mådde bra av att kunna hjälpa till. De här två delarna av partiet pratade knappt med varandra då, säger Sigmar Gabriel. Det här var väldigt spända tider, fortsätter han, och säger att han slutade som ordförande för SPD eftersom han kände att hans parti då inte ville se verkligheten som den var på flera områden, inte bara i migrationsfrågan.
Det var schon en ziemlich verworrene Zeit.
Det var en rörig tid, säger Sigmar Gabriel också, som ångrar, säger han, att han inte kunde förhindra att partiet ägnade sig mer åt identitetsfrågor än vad han ser som de avgörande problemen för väljarna då. Och det var i den röriga vevan som AFD bildades och som sedan dess vuxit sig till Tysklands största parti och Gabriels parti SPD och kristdemokratiska CDU som dominerat den tyska politiken så länge alltså i senaste valet krympt till oigenkännlighet.
Gehören die zu einer vergangenen Zeit?
Also Parteien mit 30-40%.
Sigmar Gabriel tror att eran med partier i Tyskland med upp mot 40% är över. Samhället är alldeles för individualiserat för det idag, säger han. Historikern Paul Corner i Italien håller med.
I don't really see them coming back to any form of greatness. Those parties were based on a very strong collective.
Jag ser dem inte komma tillbaka till gamla storlekar. Flera av partierna som Labour och italienska vänstern byggde på starka kollektiva tankar. Den andan finns knappt kvar på samma vis i samhället idag, säger han.
If you continue with kind of business as usual and the way that parties have been.
Och den amerikanska statsvetaren T.D. Coe säger att om de traditionella partierna fortsätter som de gjort de senaste 30 åren så kommer de skadas än mer. Men, tillägger hon.
If they don't govern effectively or if voters reject their, you know, overreach if they decide to veer into more kind of anti-democratic territory.
Om ytterkantspartierna som är på väg att ta över regerar ineffektivt eller övertolkar sina mandat, kanske i icke-demokratisk väg, så kan det kanske leda till att de traditionella partierna kan komma tillbaka. En utveckling som vi i någon mening kanske har sett både i Ungern och i Polen.
This is a good example how the textile industry disappeared.
Unfortunately, yes. Yeah.
Men faktum kvarstår efter min resa i Europa. Nedgången för Europas traditionella maktpartier är en av vår tids mest signifikanta politiska förändringar som lett till uppkomsterna av nationalistiska och andra ytterkantspartier. Det finns en massa orsaker förstås till den här utvecklingen. Några har berörts i reportaget. Men den där försvunna textilfabriken i italienska Biella, den som sydde Björn Borgs segerkläder en gång, går alltså inte att bortse ifrån.
The big success that has had Fila and thanks to Borg was very important.
Björn Borg var väldigt viktig för Filas utveckling då, det säger Lorena, museiguiden, med något drömskt i blicken. Daniel Alling, internationell korrespondent från en rundresa i Europa.
De 1000 platserna för att skriva det första provet i samhällskunskap för att bli svensk medborgare är nu fullbokade.
Migrationsverket hade skickat ut ett erbjudande till 3000 personer till provet som kommer att genomföras i Stockholm i augusti.
Och en av dem som ska skriva provet är Tahera Taradussi, och hon säger att hon är nervös.
Alltså, tänk om jag inte klarar det här provet. Liksom. Alltså, det är inte lätt att veta allt liksom, i Sverige. Och det är inte lätt heller språket.
Tahera Taradussi, köksbiträde i Karlstad, är ursprungligen från Afghanistan och har varit i Sverige i 10 år. Hon sökte svenskt medborgarskap för 2 år sedan och omfattas nu av de nya reglerna som infördes den 6 juni, som bland annat ställer krav på en viss nivå av svenska och samhällskunskap genom godkänt medborgarskapsprov om inte kunskaperna kan styrkas på annat sätt, till exempel med godkända betyg. Det första provet i samhällskunskap ges den 15 augusti i Stockholm. Tahera Taradussi kommer att ägna semestern åt att förbereda sig för det.
Det känns lite pirrig i magen. Liksom. Men det blir bra ändå, tycker jag.
Karin Rundblom är politikreporter här på Ekot. Karin, vad är bakgrunden till att det här nu införs?
Ja, Tidöpartierna har ju varit tydliga med att man vill uppgradera det svenska medborgarskapet, och partierna tycker att det på olika sätt är för kravlöst och för låga förväntningar på de som blir medborgare i Sverige. Och i början av juni i år så skärptes ju kraven på flera sätt. För att bli svensk medborgare ska man ha en egen försörjning, man ska ha levt på ett hederligt sätt och man ska klara ett prov i svenska och samhällskunskap. Och i augusti i år så då genomförs det första provet då i samhällskunskap.
Hur ny är den här tanken här i Sverige, skulle du säga?
Det här är en fråga som har kommit upp under årens lopp och faktiskt utretts flera gånger. Redan 1997 så utredde en kommitté det här, men då tyckte man inte att det var rätt av rättviseskäl att ställa krav på språkkunskaper då kopplat till medborgarskapet. Liberalerna, dåvarande partiledaren Lars Leijonborg, han drev då som första partiledare i riksdagspartiet Liberalerna då, för språkkrav för medborgarskap 2002. Det blev en ganska stor debatt då. Andra partier nappade inte på den idén då. Liberalerna drev också på det här i januari-samarbetet, och den förra regeringen tillsatte en utredning. Sen blev det maktskifte 2022, och i Tidöavtalet så slog man fast då att ett sånt här förslag ska läggas fram, och det är det som nu då håller på att genomföras.
Mm. Och hur har diskussionen låtit längs vägen, skulle du säga?
Ja, sen Tidöpartierna bestämt sig för att införa det här provet så har det varit en process som faktiskt har kantats av konflikter mellan universiteten och regeringskansliet på olika sätt. Regeringen gav ju då uppdraget till Stockholms och Göteborgs universitet att utveckla de här proven, för det är flera. Det är både samhällskunskap och 2 olika prov i svenska då. Och rektorn för Stockholms universitet, Hans Adolfsson, han protesterade mot själva uppdraget ganska tidigt. Ett rent politiskt uppdrag, menade han, som universiteten inte ska hålla på med. Vi kan ju höra vad han säger idag om det här uppdraget som han fick då.
Ja, sättet som det gick till på, det vill säga att vi fick ett direkt uppdrag från regeringen, det är ju någonting som jag tycker är helt galet, med tanke på att vårt uppdrag är ju att bedriva utbildning och forskning och sen så dessutom samverka kring utbildning och forskning med samhället i övrigt. Det är det som är framskrivet i högskolelagen. Men i det här fallet så använder ju då regeringen oss som ett instrument för att genomföra sin egen politik. Det vill säga att vi är som vilken annan myndighet som helst. Jag har ingenting principiellt att säga om själva medborgarskapsprovet i sig. Det är själva metodiken som regeringen har använt för att faktiskt få det här uppdraget utfört. Det är det jag vänder mig mot, ska jag säga.
Stockholms universitetsrektor Hans Adolfsson där. Karin Rundblom, hur svarar regeringen på Hans kritik?
Ja, migrationsminister Johan Forssell, han klev ju tidigt in i den här debatten, för den här kritiken kom ju då ganska tidigt, och han har i intervjuer sagt att regeringen styr landet och universiteten är statliga myndigheter som lyder under regeringen. Och han lyfte ju också upp att universiteten är de bästa på att göra den här typen av prov. De har den största sakkunskapen och exempelvis utformar högskoleprov. Men sen så efter det, så det var ju inget snack om att de ska göra det då. Men sen blir det oenighet om hur snabbt det skulle gå att ta fram ett sånt här prov. Enligt Stockholms universitet så tar det 3 år att göra det här. Och även Göteborgs universitet hade synpunkter på tidplanen. Men så svenska provet är nu senare lagt i hösten 27, men rektor Hans Adolfsson är fortsatt kritisk till processen, och så sent som idag säger han till oss att han är inte säker på om man kommer hinna få fram det provet i svenska då till 2027. Så det är ju lite fnurre på tråden.
Mm. Om man lyfter blicken då, finns det andra länder som Sverige har tittat på, så att säga, som har liknande prov?
De flesta EU-medlemsländer, vad jag har förstått, har kunskaper i språk- och samhällskunskap för att få medborgarskap. I de nordiska länderna kommer att införas ett prov i Finland, och det finns redan olika varianter då i Danmark och Norge. Och på Island finns ett språkprov, för att ta några exempel.
Och hur funkar det där?
På Island menar du? Mm. Jag är inte helt insatt i det, måste jag säga. Jag vet att det finns ett språkprov.
Vilka är det då som är aktuella för att göra provet här i Sverige?
Det är ju de som har uppehållstillstånd här, som uppfyllt alla andra villkor för att bli svenska medborgare. Till exempel då bott här tillräckligt länge. Den så kallade hemvisttiden har ju för övrigt förlängts sedan tidigare. Och som inte då kan styrka svenska och samhällskunskapskunskaper genom betyg, vilket man ju också kan göra. Till exempel om man gått på komvux eller gymnasium.
Mm. Och vilken typ av frågor kommer det handla om?
Ja, då vet vi ju då i samhällskunskapsprovet då, som är på gång inom kort då. Där har ju Universitets- och högskolerådet gett exempel på frågor. Det är frågor som handlar om hur Sverige styrs, elementära kunskaper om svenska samhället, hur demokrati fungerar. De har några exempel på frågor, till exempel, som man då får välja mellan 4 alternativ. Vilken titel har Sveriges statschef? Man kan välja mellan talman, kung, landshövding, statsminister. Vilket land var under nästan 700 år fram till 1809 en del av Sverige? Var det Norge, Finland, Danmark eller Estland? Man får fylla 1 av de 4 alternativen. Mm. Det är 2 exempel.
Men vad händer då om man inte klarar det här provet?
Ja, det som är står klart idag är att den som gör det här första, det gänget som gör det första provet, de kommer att få göra om det, men det är fortfarande inte klart om, det finns inget svar på idag. Hur många gånger får man göra om det om man till exempel misslyckas 2 gånger? Det är en fråga som finns inget svar på idag. Inte heller kan UHR säga hur många rätt måste man ha av det här 60-talet frågor på samhällskunskapsprovet för att bli godkänd. Så det är, det finns frågetecken.
Mm. Ja, nu planeras ju det här svenska provet till nästa år, som du var inne på, till 2027. Kommer SU hinna med att få fram det?
Det är ju då oklart. Stockholms universitetsrektor Hans Adolfsson, han säger som sagt då idag att det kommer bli svårt att hinna till hösten 2027. Det här är prov som kommer behöva testas på stora grupper för att kvalitetssäkras innan det används skarpt. Och sånt tar tid, säger han, för att bli rättssäker. Migrationsminister Johan Forssell, han säger idag att det vore märkligt om det inte går att ta fram på utsatt tid. Han är övertygad om att det går, så att vi får se helt enkelt.
Karin Runblom säger det, politikreporter på Ekot. Tack för att du var med här i Studio 1.
Ja, som ska släppa till 4:15 Ekot, men vi är tillbaka klockan 17:00 igen.
Och här är Ekots 4:15. Största ryska attacken mot Kiev sedan kriget inleddes. Jubileum, fotboll och ett visst kändisbröllop ökar säkerhetskraven i New York. Och elsparkcyklarna sticker ut bland dödsolyckorna i trafiken. Det är några av rubrikerna i 4:15 Ekot. I studion Marta Einstam-Karis. Och vi börjar i Ukraina. Natten till idag har huvudstaden Kiev upplevt en av de värsta attackerna sedan Rysslands krig mot Ukraina inleddes. Minst 18 personer har dödats och 90 skadats. Sveriges Radios utsände i Kiev, Rickard Myrenberg, du är där. Borgmästaren Vitali Klitschko beskriver detta som den mest massiva attacken mot Kiev sedan kriget inleddes. Vad är det som gör att den här attacken sticker ut?
Ja, det var nog omfattningen. Ukraina talar om att Ryssland skickade 496 drönare, de flesta Shahed, mot Kiev, men också 74 robotar, varav flera är ballistiska, alltså snabbflygande, som är väldigt svåra att skjuta ner. Och sen så höll den här attacken på så länge. Det kom i flera vågor. Det första flyglarmen gick vid 23-tiden igår på kvällen, och det här höll på då ända fram till 05 ungefär lokal tid. Och det här ledde sen till att över 30 byggnader har träffats. De flesta av dem är bostadshus. Många här är upprörda över att det verkar som att Ryssland inriktar sig just mot civila mål. Och president Zelensky kallar det här ytterligare ett exempel på Rysslands krig mot civila, som han kallar det.
Många är upprörda och känner oro. Vad säger de mer, de som du pratat med? Hur har människor beskrivit natten för dig?
Ja, många har ju varit rädda. Zelensky hade igår varnat för att det här kunde komma, och rekordmånga hade ju sökt sig till skyddsrum och ner i tunnelbanan under natten. Vanligtvis är ju ukrainarna ganska luttrade. Många väljer att inte gå ner i skyddsrum vid flyglarm och så, men den här gången så gick de som kunde ner i skyddsrum. Och så här sa Andri, som jag mötte utanför ett av de förstörda husen idag.
Yes, I live in this quartal and every time bombs. Every week. Yes.
Were you afraid?
Yes, because the one of the biggest attacks from this summer.
Ja, han säger att han bor i det här området, att det har varit återkommande attacker varje vecka, att han blev rädd och att det här var den största attacken på mycket länge.
Och räddningsarbetet fortsätter ju, pågår ju förstås fortfarande. Finns en oro för att dödstalet kommer att stiga?
Absolut. Flera bostadshus har ju rasat samman helt, så det finns absolut farhågor om att dödstalet kommer att stiga ännu mer. Och här har man också utlyst en sorgedag imorgon då man ska hedra de som har dött under nattens attacker.
Säger Rickard Myrenberg, Sveriges radioutsände i Kiev. Införandet av ett medborgarskapsprov i svenska kan komma att försenas ytterligare. Hans Adolfsson är rektor för Stockholms universitet och har uppdraget att ta fram provet.
Det går ju inte att leverera någonting som är halvfärdigt i det här läget, utan här måste det ju vara någonting som är kvalitetssäkrat och validerat, så att det verkligen håller den högsta möjliga kvaliteten som det ska göra.
Senare i sommar genomförs det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Det är i enlighet med de nya kunskapskraven i svenska och samhällskunskap för att bli svensk medborgare.
Provet i svenska har på begäran av Stockholms universitet skjutits fram och ska nu vara klart hösten 2027. Men eftersom det handlar om ett prov som har en så avgörande betydelse för individen, så måste det först testas på stora referensgrupper, och det kräver mer tid, säger Hans Adolfsson.
Tittar vi på vad vi sa från början, att det tar 3 år att utveckla ett sånt här prov, och det är det vi står fast i.
Så vad ser du framför dig då, att ni faktiskt inte levererar ett prov till 1 oktober 2027?
Alltså, jag tror att det kommer bli svårt att göra det utifrån det vi själva har sagt.
Jag förstår att det inte är enkelt, men det är ju väldigt viktigt för integration att vi får de här proven på plats.
Så säger migrationsminister Johan Forssell. Han tycker att det vore märkligt om det inte går att ta fram provet på utsatt tid.
Man behöver ju inte ha svenska på en akademisk nivå, utan det handlar ju om grundläggande kunskaper i svenska för att kunna klara sig ute i samhället. Och jag är övertygad om att den tid som man har fått faktiskt, ja, men är tillräcklig.
Och så här svarar rektorn för Stockholms universitet, Hans Adolfsson, på det.
Om Johan Forssell tycker att det går snabbare att utveckla ett sånt prov, då får han väl leverera det. Jag har inga problem med det. Då får han ta över och gärna göra det. Men vi har en hög kvalitetsnivå i det vi lämnar ifrån. Så jag tänker inte att vi ska tumma på den regeln.
Hans Adolfsson, rektor för Stockholms universitet. Reportrar Katarina Helmersson och Karin Rynblom. Förundersökningen om mordet på Hugo Mosshagen i Örebro tidigare i år läggs ner. Det är efter att den misstänkta mördaren konstaterats död. Det meddelar åklagaren Jakob Holmberg på en pressträff idag.
Ja, vi vet att personen är avliden och vi vet vad som har hänt, men tyvärr så är det ju så att det är uppgift som skyddas av sekretess, och i det ligger också en annan bestämmelse i brottsbalken som är förtal av avliden, som gör att vi inte kan lämna uppgifter som skulle kunna leda, så att säga, någon närmare till att avslöja namnet eller identiteten på den personen.
Det var i mars i år som Hugo Mosshagen sköts ihjäl på Väster i Örebro. Under torsdagens pressträff med polis och åklagare meddelade man att man jobbat brett i efterföljande utredning. Och när den 3000 sidor långa förundersökningen nu alltså läggs ner är både polis och åklagare säkra på att det är den avlidne personen som sköt Hugo.
Och det gör att vi kan utesluta alternativa hypoteser, och det är lika viktigt, för att skulle man teoretiskt pröva skuldfrågan i domstol, då måste man kunna gå upp där med bevisen för stark nog att man då när man väcker åtal kan förvänta sig en fällande dom. Alltså man kan utesluta andra gärningsmän också, och det har vi gjort.
Och hade den misstänkte fortfarande varit i livet så hade han åtalats enligt åklagaren.
Det här är en svårutredd utredning, va? Det är en man som har gått lite under radarn. Mm. Och som man har fått kamma fram allt eftersom. Och det är, vi svensk polis och åklagare, vi klarar av de här utredningarna också idag. Men det är en svår utredning. Mm. Men vi har ju hittat rätt misstänkt gärningsman här, det är vi säkra på.
Polisen har under hela utredningen haft som huvudspår att mordet på Hugo Mosshagen var en felskjutning, att han aldrig var den tänkta måltavlan, och det står fast.
Det vi kan säga, det vi har sagt egentligen tyvärr och inte mer än så, det är att det finns ingenting i motivbilden som kopplas till målsägande A.
Reporter Simon Sjögerström på P4 Örebro. Regeringen vill införa ett nationellt register för familjehem och jourhem för att stärka barns trygghet. Vi har socialtjänstminister, moderaten Camilla Waltersson Grönvall.
Ta ett helt annat grepp om familjehemmen eftersom det nuvarande systemet inte fungerar. Och det här är ett resultat av det. Nu avser vi att lägga fram det här i en lagrådsremiss.
Socialtjänstminister, moderaten Camilla Waltersson Grönvall. Du lyssnar på Ekot kvart i fem. Klockan har passerat 5:10 och om en stund hör vi mer om detta.
Highly anticipated wedding celebrations for Taylor Swift and Travis Kelce are expected to take place at Madison Square Garden.
Om vad som kallas USA:s kungliga bröllop när två kändisar som båda personifierar den amerikanska drömmen gifter sig. Men först om att elsparkcyklarna sticker ut bland dödsolyckorna i trafiken. Det visar en ny studie från Chalmers tekniska högskola. Johan Landegren från Stockholm har en privat elsparkcykel som han använder dagligen.
Jag älskar dem ju liksom. Jag tycker det är ett underbart fordon. En frihetskänsla, och de är smidiga, lätta och liksom... Kanske inte helt bra, men det är ett bra färdmedel om man blir sent ut en kväll, så att säga.
Och hur tänker du kring trafiksäkerhet?
Ja, det blir ju den ultimata bestraffningen blir ju på mig om jag gör någonting fel. Så att jag klassar mig själv som ett fordon när jag är ute och åker.
Forskare vid Chalmers tekniska högskola och Trafikverket har analyserat dödsolyckor med elsparkcyklar, elcyklar och vanliga cyklar. Totalt handlar det om 204 olyckor i Sverige mellan 2016 och 2024. Och dödsolyckorna med just elsparkcykel sticker ut på flera sätt enligt Marco Duzzi, professor vid Chalmers.
Den första är att ingen av förarna använder hjälm. Den andra är att mest av alla elsparkcyklister körde en privat fordon. Och den tredje var också lite förvånande, för att vi hittade att nästan hälften av förarna var alkoholpåverkade. Och det är jättemycket.
Av 44% av elsparkcyklisterna som omkommit var påverkade av alkohol med en medianhalt på 1,8 promille. Marco Duzzi tror att framtidens elsparkcyklar kommer vara mer intelligenta och på så sätt lättare kunna hindra berusade förare. Elsparkcykelanvändaren Johan Landegren är inne på samma spår och tror att vi helt enkelt får vänja oss vid och lära oss hantera de snabba fordonen.
Nej, men jag tänker, det kommer ju även elcyklar och sånt nu också. Det börjar bli, cykelvägarna är ju inte lika långsamma som de en gång var. Därav tänker jag att det kan vara bra med bättre liksom väjning, stopplikter, hastighetsbegränsningar och allt sånt där.
Reporter här Tyra Meidel. Israeliska styrkor ska stanna i södra Libanon, det sa Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. De senaste dagarna har israelisk militär intensifierat sprängningarna av hus och infrastruktur i området. Och för invånarna längs det libanesiska området som israeliska styrkor tagit kontroll över är kriget fortfarande närvarande. Titta där borta, ser ni den israeliska flaggan? De är bara några hundra meter bort, säger fransos-libanesen Nabil Fawaz, borgmästare i Tibnin i södra Libanon. En knapp kilometer bort är vägen avstängd med taggtråd. Söder om den finns israeliska soldater. Israel har tagit kontroll över ett område längs gränsen som sträcker sig upp till 10 kilometer in på libanesiskt territorium. Enligt avtalet mellan Israel och Libanon ska Israel gradvis dra tillbaka sina styrkor. Men det finns ingen tidsplan för när. Libanons premiärminister Nawaf Salam säger att ett israeliskt tillbakadragande är landets viktigaste krav i de kommande samtalen. Israels att de stannar så länge Hezbollah inte är avväpnat.
On n'est pas encore sécurisé. On est encore très inquiet. Et là, on est encore mieux que ce qui est en face. En face, malheureusement, il n'y a plus rien.
Vi känner oss fortfarande inte trygga och ändå har vi det bättre här än på andra sidan. Där finns ingenting kvar. Varje kväll hör vi hur förstörelsen fortsätter, säger Nabil Fawaz. Den 20 juni trädde en skör vapenvila i kraft efter avtalet mellan USA och Iran. Men här i Tibnin hör invånarna hur Israel fortsätter att genomföra attacker i södra Libanon och spränger det lilla som finns kvar av hem och infrastruktur i gränsbyarna. Det är skrämmande, säger Mona, som arbetar i en liten butik längs ortens huvudgata. Lina Mahlers Tibnin. Så vänder vi blicken mot USA. Stora säkerhetspådrag kommer att prägla New York de närmaste dagarna när USAs 250-årsjubileum ska samsas med den pågående fotbollsmästerskapet. Och dessutom väntas ett visst kändisbröllop sätta ännu mer press på säkerheten.
Highly anticipated wedding celebrations for Taylor Swift and Travis Kelce are expected to take place at Madison Square Garden. The New York Arena.
Ja, efter månader av spekulationer verkar nu hemligheten vara ute. Bröllopet mellan världsartisten Taylor Swift och amerikanska fotbollsstjärnan Travis Kelce väntas äga rum på Madison Square Garden i New York. För miljonstaden, vars polisstyrka redan är pressad under helgen, innebär det här ytterligare ett stort evenemang att lägga resurser på. Men stadens borgmästare Zoran Mamdani verkar mest oroa sig för den pågående värmevågen.
My recommendation to all New Yorkers is to stay inside and stay cool, and if you happen to be getting married at Madison Square Garden, you will be staying inside and you will be staying cool.
Min rekommendation är att stanna inomhus, och om ni råkar gifta er på Madison Square Garden så kommer ni klara er, sa Mamdani på en presskonferens tidigare i veckan. Uttalandet såg som ytterligare en anspelning på att bröllopet faktiskt kommer äga rum med start idag, även om det fortfarande inte officiellt bekräftats. Men amerikanska medier kryllar av uppgifter om avstängda gator, produktionsarbetare med Swifts namn på ryggen och polismemon. Och för fansen är det här ett bröllop man väntat på länge.
1000% excitement. I can't believe it. I'm actually shook and I'm so excited. It has to happen.
Jag är 1000% taggad, säger en Swiftie till Reuters.
Reporter Esmeralda Egerup. Så en väderprognos. Ikväll och i natt blir det en del klara områden över norra Sverige. Över södra Sverige, regn eller skurar, och längs västkusten och i Skåne tilltagande vind. Imorgon får södra Sverige regn eller skurar som i Svealand kan vara intensiva. I norra Sverige varvas moln med solglimtar och även någon regnskur. Temperatur 15-20 grader. Producent för Ekot kvart i fem var Masse Benners. Jag heter Marta Einerstam Karis.
P1, Sveriges Radio.
Lyssna till Studio 1, timme 2.
Räddningsarbetare jobbar mot klockan för att hitta överlevare efter de ryska attackerna mot Kiev.
Från och med idag så blir det straffbart att rymma från svenska fängelser. Men i vilken utsträckning behövs den här lagen? Debatt i studion.
Och 5 år in i kriget. Danmarks statsminister menar att Ukraina är en förutsättning för att Europa ska kunna rusta effektivt.
Det råder fotbollsfeber i mästerskapets allra minsta nation, Kap Verde. Nu ställs de mot Argentina.
Och så ska det handla om världens just nu största bröllopsyra. I helgen gifter sig Taylor Swift med sin fotbollsspelare.
I studion Susanne Westergren och Ylva Lilja.
Ja, Kiev har upplevt en av de värsta attackerna sedan den ryska invasionen inleddes.
Hundratals drönare och robotar har slagit ner över huvudstaden. Minst ett 20-tal personer har dödats och närmare 90 personer har skadats.
Med nu Sveriges Radios utsända i Kiev, Rickard Myrenberg. Borgmästaren Vitalij Klitschko beskriver det här som den mest massiva attacken mot Kiev sedan den fullskaliga invasionen inleddes. Vad gör att just den här attacken sticker ut?
Ja, alltså omfattningen var på en nivå som man sällan har sett här tidigare. Flyglarmen kom ju redan vid 23-tiden, lokaltid, och sen så kom det hela tiden nya varningar och nya larm och nya vågor av drönare och robotar. Vara många var då, alltså drygt 70 stycken var ballistiska kryssningsmissiler, snabbflygande och därmed väldigt svåra att skjuta ner. Så det var väldigt intensivt under natten med detonationer lite överallt. Och många av drönarna, alltså de flesta Shahed, de sköt Ukraina ner, men en hel del, uppåt 25 stycken av de här robotarna, slog ner på olika platser i och omkring Kiev.
Mm. Vad säger människor som du möter? Hur har de beskrivit den här natten för dig?
Ja, men många har ju varit skärrade och rädda. Zelensky hade redan igår kväll gått ut och varnat för ryska attacker under natten. Så många hade ändå förberett sig lite grann. Jag träffade Julia som sa så här.
But like, I mean, each time we have a new attack, it's very scary because you know that your house can be the target. You also can be killed like anytime.
Ja, hon säger att det är slumpmässigt. Vid varje attack kan ens eget hus bli träffat och när som helst kan man också bli dödad, sa hon bland annat.
Mm. Och det här räddningsarbetet pågår ju fortfarande. Finns det en oro för att dödstalet kommer att stiga?
Ja, med stor sannolikhet kommer det göra det. Alltså, flera bostadshus har ju i det närmaste rasat samman helt. Det talas om ett 9-våringshus som till stora delar är helt förstört. Så just nu så pågår ett intensivt arbete med att rensa upp och reparera, men också då framförallt söka efter människor som kan finnas kvar under rasmassorna.
Mm. Hur stora är skadorna, inte bara på bostäder som du nämnde, men även kritisk infrastruktur?
Alltså det är omkring 30 olika platser som har träffats under natten. De flesta är bostadshus, men det har också varit ett logistikcentrum här. Det har varit ett förlag och en del andra företag som också träffats. En del har totalförstörts. Men det som gör folk upprörda här, det är att det i huvudsak är civila mål som har attackerats på vad som verkar vara ett lite slumpmässigt sätt. Och Zelensky, alltså den ukrainske presidenten, sa efter attackerna att det här är bara ytterligare ett exempel på det han kallar för Rysslands krig mot civila.
För Ryssland beskriver ju attackerna som ett svar på ukrainska attacker mot mål i Ryssland. Hur svarar ukrainska myndigheter på det?
Ja, det får vi se. Alltså, Ukraina har ju sedan drygt en vecka ungefär startat en ganska omfattande luftoffensiv mot Ryssland som ska vara i 40 dagar, har man sagt. Och där har man ju då i första hand inriktat sig på att slå mot ryska oljeanläggningar, raffinaderier, industrier kopplade till vapenindustrin, tillverkning och så vidare, och militära mål. Både djupt in i Ryssland men också mot Krimhalvön. Och syftet är ju då att sätta press på president Putin att ge vika och kanske vara beredd att gå in i olika typer av samtal om en fred. Och det här kommer ju Ukraina fortsätta med. Nattens attack kanske man kan se som ett svar på de här just tidigare ukrainska drönare- och robotattackerna mot Ryssland.
Mm. Och är det här en enskild attack eller finns det en oro för att Ryssland nu har inlett en ny fas med ännu mer omfattande attacker?
Alltså jag tror att det här i första hand är ett svar på den effekt som den här ukrainska operationen fått, som nu har pågått i ungefär en vecka, nämligen en ganska omfattande bränslebrist i flera regioner i Ryssland. Och det här är ju någonting som då har spett på missnöjet bland vanliga ryssar mot president Putin, vilket i sin tur är naturligtvis någonting som Ukraina vill uppnå. Och om det här då skulle vara starten på någon rysk offensiv mot Ukraina är svår att svara på, men många menar att Ukraina då just nu har lite av ett vapentekniskt övertag i kriget, för tillfället i varje fall.
Och du var ju inne på det, Rickard. President Zelensky varnade ju igår för att en massiv attack var på väg. Kunde man förbereda sig på attacken?
Ja, alltså det var ju rekordmånga som hade sökt sig ner till skyddsrum och ner i tunnelbanan under natten. Vanligtvis är ju Ukraina ganska luttrade med såna här flyglarm. Många går inte ner i skyddsrum. Men den här gången så gick de flesta, de som kunde, tog sig ner till skyddsrum. Mm.
Och den här attacken, kommer den öka pressen på USA och Europas ledare att skynda på med leveranserna av luftvärn?
Ja, det vet vi inte än. Vi vet att EUs, kallas till exempel Europeiska kommissionens viceordförande, hon har ju krävt att sanktionerna mot Ryssland måste öka nu som ett direkt svar på nattens attacker här i Kiev. Och Zelensky har ju återigen vädjat om mer hjälp och stöd till ett bra luftförsvar. Han menar att ett bra luftförsvar räddar liv. Och han kräver då också mer stöd till antiballistiska system, alltså som kan skjuta ner de här snabbflygande robotarna.
Vad skulle det innebära om Ukraina fick licens börja tillverka Patriot-robotar eller delar av systemen själva?
Ja, det är ju det här någonting som man har väntat på. Ukraina har ju velat få tillstånd att tillverka robotar för det här amerikanska Patriot-systemet som är att skjuta ner snabbflygande robotar, men inte fått klartecken för det än. Men det ska också sägas att Ukraina har ju redan utvecklat egen produktion av ganska avancerade drönare och robotar. De är ganska många och relativt billiga, så de har ju liksom en egen kapacitet också. Men ytterligare stöd till luftvärn skulle ge Ukraina ett bättre läge, och kanske framförallt då för civilbefolkningen, vilket kanske nattens attack ändå visat.
Räknar man, skulle du säga, med fortsatta attacker mot huvudstaden i närtid här?
Ja, det finns stora farhågor för det, och många är ju lite mer nervösa nu än vad man var för några dagar sedan. Det har ju varit en period av relativt lugnt vad det gäller ryska luftangrepp då mot Kiev och även Odessa. Men nu finns det nog en större oro för att det här kan bli en återkommande attacker från Ryssland mot Kiev och andra mål i Ukraina.
Och är det framförallt nattetid som attackerna sker?
Ja, det är det vanligaste mönstret, och så har det varit länge att de här attackerna sker nattetid. Och ja, så har det varit länge mot de flesta mål i Ukraina.
Varför är det så?
Ja, det är väl antagligen för att det är lättare att avfyra då, och det vet jag faktiskt inte riktigt, och det är kanske lättare att skjuta ner dem dagtid, att det är lättare att övervaka då. Så att det här är ett mönster som har gällt länge i kriget mellan Ukraina och Ryssland, och det gäller även då en del av de attacker som Ukraina har genomfört mot Ryssland. Men där har flera av dem också, drönare, framförallt robotattackerna mot oljeanläggningar, skett även dagtid faktiskt.
Tack säger vi till Rickard Myrenberg som är Sveriges Radio utsända i Kiev.
Att rymma från svenska fängelser är numera straffbart. En ny lagstiftning träder i kraft idag.
Den som rymmer riskerar upp till 2 års fängelse, men kan straffas upp till 4 år om brottet bedöms som grovt. Vi har med oss Adam Marttinen, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, och Johan Eriksson, brottsmålsadvokat och ordförande i Sveriges advokatsamfund. Välkommen båda två.
Tack så mycket.
Om vi börjar med dig, Adam Marttinen. Vad är bakgrunden till den här nya lagstiftningen?
Ja, men jag tror att det är så här, om man frågar folk på stan att idag så blir det kriminellt att rymma från anstalt, så tror jag den allmänna reaktionen är: va? är det inte redan kriminaliserat att rymma från anstalt? Och det är ju ett av skälen till varför vi går vidare med ett sånt här förslag. Det är ju att det helt enkelt förväntas av allmänheten att man har tydliga konsekvenser mot beteenden som man anser är klandervärda. Och att det har saknats, det kan man ju fråga sig varför det har saknats. Men nu går vi fram med det här förslaget som vi tror ligger i samklang med den allmänna rättsuppfattningen och också då ger en konsekvens för dem som ställer till det och orsakar farliga situationer för de som jobbar i kriminalvården, skapar oro i samhället och inte minst för de brottsoffer som man har utsatt tidigare. Skapar man en hel del oro för om man rymmer från anstalt. Så att vi tycker att det är helt rimligt att man går fram med den här typen av kriminalisering.
Mm. Är det ett stort problem med rymningar i Sverige då?
Nej, det är inte ett jättestort problem. Det är relativt få rymningar från anstalter och det har ju också varit en av de invändningarna mot att vi går fram med kriminalisering att det är så få rymningar. Men vi menar att ett klandervärt beteende blir inte mindre klandervärt för att det händer vid få tillfällen utan det ska vara kriminaliserat att rymma av princip så att säga. Sen så är vi glada för att vi har en hög säkerhet i anstalterna som det är idag som motverkar exempelvis rymningar.
Johan Eriksson, brottmålsadvokat och ordförande i Sveriges advokatsamfund. Hur ställer du dig till den här nya lagstiftningen?
Nej, jag tycker nog som lagrådet att det här behövs inte. Det är en lagstiftning som inte behövs helt enkelt. Det är ju så att inom det system som finns inom kriminalvården, om man rymmer det som händer då, det var att man fryser straffet. Och sen när man väl är tillbaka på fängelset igen så får man liksom fortsätta avkänna som inget hade hänt. Och sen kommer man att straffas inom det system som finns inom kriminalvården. Det vill säga man kan ta en del av den så kallade villkorliga frigivningen och låta den straffas på det sättet. Och den liksom bärande invändningen emot det har ju varit dels att det är lite svårt att säga var man ska sätta gränsen. Är man på rymmen om man är borta en dag extra från en permission eller var ska vi sätta den här gränsen? Och sen är det faktiskt den allmänna principen att människors lust att komma ut ur fängelse ska inte kriminaliseras på det sättet. Och vi är ju som vanligt nu med den här nya lagstiftningstakten lite unika med att det ska vara ett brott att rymma från fängelse.
Mm. Men finns det inte en poäng i då om man jobbar proaktivt, alltså avskräckande för att säkerställa arbetsmiljön och säkerheten för de som jobbar på anstalterna i Sverige?
Ja, det kanske man kan tycka, men om man i samband med en rymning till exempel hotar någon med vapen eller utsätter någon för våld inom anstalten, då straffas man ju det för det som man gör då. Så det har ju, man kan inte göra vad som helst att när det gäller arbetsmiljön för de intagna så finns det nog annat för dem att oroas för, nämligen vad som har hänt med de allt längre straffen, för det har ju lett till en väsentligt tuffare miljö på anstalter. Det är ju så att ju längre straff man har så, och ju längre tid det tar innan man kommer ut, så har man liksom mindre att förlora att ägna sig åt våld inom anstalter. Det har man ju sett i länder till exempel som i USA där man har stora problem med våld i anstalter. Så att jag tror att där finns det nog annat att fundera på.
Men hur ser det ut internationellt då? Vad gör man för bedömning när det handlar om rymning i andra länder?
I Kanada och USA vet jag till exempel att det är straffbart att rymma. I de flesta länder är det inte det. Utan det löser man då med verkställigheten, det vill säga att man försöker att du blir av med din villkorliga frigivning, du kan isoleras och du kan sättas i liksom behandlas strängare inom det straff som den del av straffet som återstår.
Mm. Adam Mattinen, vi hörde här Johan Eriksson säga att det sker förhållandevis få rymningar i Sverige. Mm. Är det ändå en nödvändig åtgärd?
Ja, det tycker jag, speciellt om man tar in helheten av den kriminalpolitiska omläggning som regeringen och Sverigedemokraterna nu gör. Det vill säga att vi redan nu gör det svårare att få permissioner, vi gör det möjligare, mer möjligheter att liksom begränsa en villkorlig frigivning av andra skäl, exempelvis om man är gängkriminell och så vidare. Och vad händer då ifall en person redan av andra skäl har förbrukat möjligheten till permissioner, förbrukat möjligheten till en villkorlig frigivning? Vilka sanktionsmöjligheter finns det då kvar för den personen som väljer att rymma? Då blir ju det utrymmet mer begränsat att göra någonting, och det ska inte vara så att klandervärda handlingar ska gå helt inte ska leda till någon konsekvens. Det tycker jag Det tror jag inte Johan Eriksson heller håller med om. Så därför tycker vi att det liksom, utifrån ett helhetsperspektiv och av ren princip är viktigt att man har en tydlig reaktion mot en så tydlig handling som ändå en rymning är. Även om man är borta en dag så är det en rymning. Sen så finns det ju försöksbrottet och det finns ett grovt brott om det är mer noggrant planerat som leder till en differentiering i straffmätningen för de olika situationer som kan uppstå när man ägnar sig åt rymningar.
Adam Martinens, Sverigedemokraterna. Regeringen väljer att gå vidare med det här trots att remissinstanser och lagrådet har sagt nej. Varför gör ni så?
Ja, helt enkelt för att vi visar på ett politiskt ledarskap som Sverige har saknat under väldigt många decennier. Det har varit alldeles för länge att man har litat på, vad ska man säga, vaga invändningar. Och det här är ju en av de mer vaga invändningarna från lagrådet som vi har tagit emot under hela den, vad ska man säga, straffrättsliga omläggningen som vi har gjort här nu under 4 år. Det vill säga att man har invändningar att det är få rymningar som sker i Sverige och att det skälet så ska man inte ägna sig åt att kriminalisera det beteendet. Eller då att man inte vet om det ger en önskvärd effekt. Att det finns kostnader som kan läggas på annat istället. Och det är ganska små kostnader och det är på det stora hela taget ganska vaga invändningar. Så att därför tycker jag att utrymmet för ett politiskt ledarskap, att visa på ett politiskt ledarskap och att kriminalisera det här, det är ganska stort. Och det väljer vi att göra då.
Men jag måste bara få fråga, det sker få rymningar i Sverige. På vilket sätt är det en vag invändning?
Jag tycker att det är en vag invändning ungefär som att vi har ganska få terrorbrott som händer i Sverige. Det kanske händer var tionde år så att det blir ett terrorrelaterat brott. Men det ska ju inte vara en anledning för att man avkriminaliserar ett sånt beteende. Utan är det ett sånt beteende som av allmänheten upplevs som väldigt klandervärt, ett beteende som skapar konsekvenser för verksamheter, som skapar konsekvenser för blåljuspersonal som måste då söka efter personer. Man riskerar också att det rymning i längden eskalerar till annan typ av brottslighet genom att man försätter sig i en situation där man själv blir desperat. Det är klart att det måste leda till en straffrättslig konsekvens om man ägnar sig åt klandervärda beteenden. Och det tror jag, om du frågar mannen på gatan om de tycker att det är rimligt att det ska vara strafffritt att rymma från ett fängelse eller inte, då tror jag de flesta säger att det borde vara kriminaliserat.
Johan Eriksson, att regeringen helt går emot remissinstanserna och lagrådet. Vad tänker du om det?
Ja, det är det nya modet. Jag tittade lite på lite statistik om den saken. Det normala är att i ett av 4 lagförslag så utdelar lagrådet kritik. I många lagförslag i nuvarande regering så har man gått mycket längre och helt enkelt sagt att man avstyrker lagförslaget. Det vill säga att man anser att lagförslagen står i strid med annan lag eller att de inte passar in i systemet och avstyrker. Det har förut varit ungefär i 4% av alla lagförslag. Och nu ser vi en enorm ökning av det. Att lagrådet går så långt att man säger att det här avstyrker vi. Det här är en lagstiftning som vi inte borde ha. Och då är det ju viktigt att komma ihåg att lagrådet består av de absolut skickligaste jurister som vi har i detta land, som gör det av omsorg av landet. Det är därför man gör så.
Adam Martinen, finns det inte en poäng att lyssna på de opolitiska expertorgan som finns?
Absolut, och jag tycker att vi har tagit till oss stora delar av den kritik som har framförts och anpassat lagstiftningsprodukter efter den kritik som har framförts i de allra flesta, låt säga 99% av all kritik som har kommit, så har vi gjort någon anpassning utifrån den kritiken. Sen att lagrådet säger att det inte behövs en lagstiftning, det är inte detsamma som att den här lagstiftningen om att kriminalisera rymningar på något sätt skulle äventyra rättssäkerheten. Det finns liksom olika tyngd i kritiken som lagrådet kan framföra. Så att lagrådet gör bedömningen att 100 000 kronor om året kan göra mer nytta någon annanstans i rättsväsendet än vad det gör till att polisen ska jaga rymlingar eller att det sker en domstolsprocess. Det tror jag är en ganska svag invändning från lagrådet som politiken nog har befogat liksom strunta i om man tycker att det är en värdefull produkt att gå fram med utav andra skäl så att säga.
Mm. När det gäller den här lagen då, tror du att den här kriminaliseringen kommer att avskräcka någon från att rymma?
Ja, men jag tror nog det ändå. För det är som Johan Eriksson säger, det är en lustfylld dröm att liksom kunna rymma. Nu, och även om alla har en sån lustfylld dröm innanför anstaltens väggar, så är det få som väljer att rymma. Men att den ändå finns där, det tyder ändå på att man kan väl ta chansen om den uppstår. Det skadar ju inte om man sitter inne, om det är strafffritt. Och om det nu blir kriminaliserat, då hoppas jag att de få som ändå känner den längtan och lusten att också genomföra en rymning tänker efter en gång extra.
Johan Eriksson, vad tror du? Kommer den här nya lagstiftningen avskräcka någon från att rymma?
Nej, inte de som vi talar om. Den som avser att rymma till exempel för att begå nya brott eller göra någonting annat. Det kommer inte få någon konsekvens överhuvudtaget. Det är ganska uppenbart skulle jag vilja säga. Utan det skulle måhända få någon slags effekt för den som har ett kortare straff och kanske tänker att jag väljer att sticka för att träffa mitt nyfödda barn, eftersom man i princip har slutat ge människor permissioner. På den personen kanske kan ha någon effekt, på de andra inte.
Johan Eriksson, brottmålsadvokat, ordförande i Advokatsamfundet. Tack för att du var med här i Studio 1. Tack också Adam Martinen, riksdagsledamot Sverigedemokraterna.
Samtidigt som det europeiska stödet till Ukraina fortsätter kan landet på ett helt annat sätt än tidigare nu hjälpa ett Europa som rustar. Inte minst på drönarområdet lär ukrainska experter ut sina erfarenheter från frontlinjen.
Och 5 år in i kriget sitter Ukraina på unika kunskaper, och Danmarks statsminister Mette Frederiksen menar att landet är en förutsättning för att Europa ska kunna rusta effektivt.
In my opinion, it is quite simple. A Europe cannot rearm effectively without Ukraine. And our support to Ukraine is not charity, it is self-defense.
Uttalandet från Mette Frederiksen kom på ett nordisk-baltiskt toppmöte i Tallinn i början på juni. På pressträffen pekade hon på att Ukraina även fortsatt behöver Europas stöd, men att landet nu kommit så långt i sin militära utveckling att Europa också behöver stöd från Ukraina. Sveriges försvarsminister Pål Jonsson är inne på samma linje.
Vi har ju gått ifrån att prata väldigt mycket om Ukrainas stöd till ett partnerskap där vi har viktiga lärdomar att hämta hem från kriget i Ukraina, och Ukraina också generös med att dela med sig på av de erfarenheterna. Det innebär ju också att vi övar och tränar tillsammans, som vi till exempel gjorde på Gotland för ett tag sedan här, för hur vi ska kunna lära oss att kunna bekämpa drönarhotet.
Att strida med hjälp av och att skydda sig mot drönare har under kriget blivit ett expertområde för Ukraina. Men man sitter också på annan viktig kunskap, berättar Lennart Widerström, som är chef för arméns markstridsskola.
De har ju unika förstahandskunskaper om såväl rysk teknik, stridsteknik och taktik. Men de har också visat på ett väldigt tydligt sätt hur viktigt det är att i en modern konflikt hålla utvecklingen vid liv och att utveckla sig snabbare än vad motståndaren gör.
Under vårens stora försvarsövning Aurora 26 var ukrainska drönarpiloter på Gotland för att träna svenska soldater. Det fanns även experter på hantering av krigsfångar som övade med svenska militärpoliser. Och Håkan Isaksson, chef för första militärpolisbataljonen, var mycket nöjd över det ukrainska bidraget.
De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting. Ovärderligt stöd i dagsläget.
Samtidigt som Sverige och andra europeiska länder lär sig allt mer av Ukraina, så finns det också en risk att man förbereder sig för dagens och inte morgondagens krig. Något som skett både en och två gånger genom historien. Roger Djupsjö, som är lärare på Försvarshögskolan, ser dock ingen större risk för det i nuläget, men att kunskaperna till viss del behöver anpassas efter svenska förhållanden. Enligt Roger Djupsjö är det Ryssland som idag krigar i Ukraina i mångt och mycket samma Ryssland som skulle kunna inleda ett krig mot NATO.
Det är ju inte så att Ryssland sparar på sina stridskrafter eller sparar på sina olika former av insatser gentemot Ukraina, utan man gör allt vad man kan för att besegra Ukraina Och därmed har man ju precis samma medel att ta till ifall man skulle hamna i en strid gentemot NATO. Så det NATO och vi skulle möta, det är ju inte en rysk stridsvagn som skulle rulla över gränsen gentemot Finland, utan det vi skulle möta, det är ju en svärm med ryska drönare. Om andra, och det som händer i Ukraina måste vi lära oss av för att kunna framgent genomföra det krig som framtiden kommer att innebära.
Sedan den fullskaliga invasionen har Sverige stöttat Ukrainas militär med 22 olika stödpaket värda nära 130 miljarder kronor. Det första paketet, som presenterades bara 3 dagar efter den ryska attacken, innehöll bland annat 5 000 pansarskott, lika många hjälmar och skyddsvästar. Stödet har därefter stegrats och i våras erbjöd Sverige 16 JAS Gripen. När Ukraina nu kan stötta andra länder med sina kunskaper är det en rimlig tanke att Sverige prioriteras högt tack vare det omfattande stödet. Vi hör försvarsminister Pål Jonsson igen.
Definitivt så är det ju så att Ukraina är medveten om att förra året hade Sverige det tredje största Ukraina-stödet i världen. Och det är klart att ju mer man stöttar och samarbetar med Ukraina, desto mer får man igen. Så måste det ju fungera för ett land i krig att man faktiskt också arbetar med den prioritetsordningen.
Att Sverige prioriteras högt av Ukraina håller också Lennart Widerström på Markstridsskolan med om. Han tycker att en rad militärövningar den senaste tiden är ett tydligt tecken på just det.
Jag tycker att i början på maj bedrev vi ett antal övningar i armén där Ukraina valde att avdela drönarpiloter, drönare och befälhavare för att vara med i Sverige flera veckor på olika övningar för att vi skulle kunna få ta del av deras erfarenheter. Och om ett land som är i krig och bokstavligen slåss för sin överlevnad väljer att avdela den här typen av kvalificerad resurs för att delta på våra övningar, då tycker jag det är en tydlig värdemätare på att det är inte bara vi som tycker det här samarbetet är viktigt, utan även Ukraina.
Att stötta andra länder är något som också Ukraina tjänar på. Man visar att man är en partner att räkna med, och ju mer man övar med andra länder, desto lättare blir det att i framtiden samarbeta. Det här menar Roger Djupsjö, som också pekar på att stödet gör saker med den ukrainska självkänslan.
De är väldigt stolta över att få bidra till att skicka både instruktörer och operatörer till exempel Aurora, som visar då att Ukraina står sig väl kring den utveckling man har haft i stridslinjen, både med användandet av då till exempel drönare och annan teknisk utveckling.
Sa Roger Djupsjö på Försvarshögskolan, och reporter här var Mikael Eriksson.
Fotbolls-VM pågår för fullt, kanske ingen som har missat det. Och igår så höll 2 afrikanska lag på att gå vidare. De föll på målsnöret. Senegal och Kongo-Kinshasa ledde båda mot Belgien och England.
Andreas Mats på Radiosporten, 2 fantastiska matcher igår kväll. Hur ser förklaringen ut till att det gick så här, skulle du säga?
Ja, det var oerhört raffinerat. Jag tror att det finns många förklaringar. En ganska komplex som har att göra med pengar, ekonomi och resurser. Att de här länderna, i det här fallet då Kongo-Kinshasa och Senegal, de har inte råd att anställa de dyraste förbundskaptenerna som vet hur lag ska bete sig i slutet av matcherna. De har inte råd att anställa en massa fysioterapeuter. Det är ju enorma organisationer kring lagen, och det kostar oerhört mycket pengar. Det här är länder som inte har särskilt mycket resurser, så de har helt enkelt inte råd att ha samma backup som England och Belgien. Sen finns det ju en förklaring till som kanske är lite enklare, och det är att Belgien har Romelu Lukaku och England har Harry Kane. Hade de två inte varit med igår så hade Kongo-Kinshasa och Senegal vunnit sina matcher.
Men hade de kanske vunnit sina matcher till och med om de hade haft alla de här resurserna som du räknar upp?
Det hade de i alla fall haft större chanser att göra, definitivt. Alltså förbundskaptener, man ser de stora stödiga förbundskaptenerna, det är ju de stora stödiga länderna som har råd att anställa dem. Senegals förbundskapten, han har gått genom Senegals fotbollförbund, han har aldrig tränat något storlag någonstans, och det är klart att när det bränner till i slutskedet av 16-delsfinaler i VM, då är det bra att ha samma erfarenhet som Carlo Ancelotti och Pochettino och de där storfräsarna. Mm.
Du, under ett VM så är det ju väldigt många olika spelstilar som plötsligt blir synliga, och det är många möten som faktiskt kan bli rätt oväntade. Hur liksom väl förberedda skulle du säga att lagen är på det?
Nu för tiden är de väldigt väl förberedda. Det är återigen där det finns ju mängder med scoutingverktyg och andra sätt att analysera motståndare, och det sitter staber runt om i varenda förbund och kollar upp hur Senegal spelar sin fotboll. Det kunde man ju säga i afrikanska mästerskapen nyligen och sådär. Så jag tror, nej, det är ingen som blir överraskad längre, utan alla länder har koll på alla andra länder, hur de spelar och vad de vill.
En av de stora överraskningarna i fotbolls-VM, det är Cap Verde. De spelade ju 1-1 mot Spanien. Det måste ju vara kanske en av de största skrällarna i VM hittills. Och att de sen lyckades gå vidare och nu ska spela 16-delsfinal mot Argentina i morgon. Att det var kanske inte så många som hade kunnat tänka sig. Henrik Brandao Jönsson, DNs korrespondent i Latinamerika. Du är ju just nu på Cap Verde. För de som inte vet, Henrik, vad är det för nation?
Det är en underbar nation som ligger i Atlanten just utanför Senegal, och det kallas ju Kap Verde för att liksom den gröna udden, men det är inte så grönt här, utan det är väldigt, väldigt torrt, väldigt torrt klimat. Men just nu så upplever den här önationen ett helt otroligt moment. Det är liksom, tidigare så har folk som det här har ju, merparten av befolkningen här har ju liksom migrerat, och de har alltid haft svårt att förklara för var de kommer. För de säger att de kommer från Kap Verde, så säger folk Cape Cod. Men nu är det ju ingen som längre frågar, utan nu har liksom härlandslaget i VM, deras succé har ju satt den här nationen på kartan, så nu vet ju alla var Kap Verde är och var det ligger någonstans. Mm.
Och nu har man tagit sig till 16-delsfinal i sitt allra första fotbolls-VM. Hur märks de här mästerskapsframgångarna där du är?
Nej, men det är en total fotbollsfeber här. Jag har varit ute, jag är nu i staden Mindelo, hamnstaden på ön São Vicente, och det finns nästan alla går klädda i den kapverdiska blåa fotbollströjan. Man har byggt upp en stor scen i hamnen där tusentals människor kommer komma imorgon för att se matchen. Jag var inne i en favela här också nu i Mindelo, och där har de inte samma resurser, men de har liksom spänt upp lakan på en väg och skaffat en projektor, så där ska de också ha någon slags alternativ storbildsvisning av matchen mellan Kap Verde och Argentina imorgon.
Det finns så många fina historier i Kap Verdes VM-deltagande, bland annat den som handlar om målvaktens mamma som aldrig lämnat sin ö. Berätta.
Ja, alltså hon har ju följt sin son här i alla år. Han har ju verkligen kämpat och spelat liksom i de kapverdiska lagen här och så. Men hon har liksom aldrig lämnat sin ö. Det är en väldigt, väldigt liten ö. Det finns en annan ö, liksom Santo Antar, bara en timme bort. Men hon har inte ens åkt dit där. Så att hon fick ju hjälp av en väninna att sätta sig på planet och ta sig till USA. Och det var ju först efter 0-0-matchen mot Spanien där Vosinha, hennes son, höll nollan. Och då kom hon till USA, så hon fick se den andra matchen i Miami då, där Cap Verde fick 2-2 mot Uruguay, som också var överraskande. Så att nu är familjen enad i USA. Mm.
Hur stor var fotbollen på Cap Verde innan det här mästerskapet, och vad har hänt under de här veckorna?
Alltså Cap Verde är ju en fotbollsnation, det tror man ju inte liksom, för det finns ju knappt några gräsplaner här, det är bara torrt grus överallt. Jag var idag på planen där Vosinha, där han startade sin karriär som 14-åring, och intervjuade då hans första målvaktstränare. Och det är liksom inte ens en fin grusplan, utan det är en stenig, så att jag menar, tränar man där så är man ju blodig efter några minuter. Men det här landet, det har ju liksom, det har förändrats efter de här framgångarna, men de har ju haft många av de kapverdiska spelarna har ju spelat i den portugisiska ligan. Många kapverder, du vet, det här är ett sjöfolk, så att många bor i Rotterdam. Så i Feyenoorden i Rotterdam är det många kapverdiska spelare. Jag tror i det kapverdiska landslaget nu så är det 6 spelare som är födda i Holland då, av kapverdiska föräldrar. Så att de har liksom, kapverderna har ju, det är ju en fotbollsnation, men de har aldrig varit i de stora ligorna. Om vi tittar på Vosinha, var spelade han någonstans? Han spelade på Cypern, i Slovakien, i Moldavien, i Angola och så. Men nu, alltså, intresset finns här, det är bara framgångarna har inte funnits, men nu finns ju framgångarna här.
Ja, jag sa ju fel tidigare, det var ju såklart att de spelade 0-0 mot Spanien. Henrik Brandao Jönsson, du som är då på Cap Verde, hur går snacket inför matchen mot Argentina?
Ja, alltså handen på hjärtat här. Alltså, det är ju ingen som tror att Cap Verde kommer klara detta här. Det är ju liksom Cap Verde mot Messi. Det är väldigt, väldigt svårt. Men när jag träffade Vosinhas målvaktstränare så sa han till mig så här, liksom sträckte upp axlarna och sa, fotboll är fotboll. Allting är möjligt. Och ibland är det ju faktiskt så, sa han, att ibland är det faktiskt så att en svage kan vinna. Alltså, David kan vinna över Goliat. Så det finns ju ett hopp. Alltså, ingen förväntar sig en vinst. Men tänk om det blir 0-0 och det går till straffar. Och då vet du, straffar är du allt. Då är ju allting liksom givet. Va? Det är ju lotteri. Så att liksom hoppet här finns. Alltså, det är väldigt, väldigt starkt på Kap Verde.
Mm. Hur samlas folk? Alltså, hur kommer de se den här 16-delsfinalen?
Ja, alltså de flesta här i min del av det, de kommer samlas tusentals ner i hamnen där de har en jättestor scen och storbildsskärm. Men sen alla bara kommer visa matchen. Men folk är också väldigt nervösa. Så en del som jag har pratat med här, nej, de ska se matchen hemma. För de vågar liksom inte ut på gatan. De, liksom, de är så nervösa. Så att, men man kan ju garantera att alla tv-apparater i den här lilla nationen med 500 000 invånare, de kommer vara påslagna för att följa den här matchen.
Andreas Mats, Radiosporten, vad säger du, Kap Verde, Argentina?
Alltså, trodde man kanske att Sverige skulle kunna rubba Frankrike, så är det här ännu knepigare. Men så tar vi upp Paraguay och Tyskland igen då. Så, saker och ting kan ju hända. Men det här är ju kanske den mest givna matchen under hela fotbolls-VM. Men ja, klart, 0-0 mot Spanien, man vet aldrig.
Men du, hur ser det ut inför kvällens matcher då? Värmen, har det varit ett problem hittills? Nu spelar man ju under bar himmel.
Nej, alltså det här med värmesnacket inför VM har ju visat sig att det var kanske lite väl mycket snack om den, eftersom många av de varmaste arenorna, eller där de varmaste arenorna ligger, de har ju tak, så att det ska ju inte vara några problem. Idag ska det ju vara varmast i Toronto faktiskt, där Portugal och Kroatien ska mötas. I Los Angeles, där Spanien och Österrike möts, ska det vara ganska beskedliga temperaturer, men det ska bita över 30 grader i Toronto, så vi får väl se hur Ronaldo och de andra portugiserna fixar det.
Mycket nöje säger vi till Andreas Mats på Radiosporten. Tack för att du var med oss. Tack också till Henrik Branda och Jönsson som är Dagens Nyheters korrespondent i Latinamerika. Vår Radiosporten-kollega är i Dallas och vi ska till New York nu, så vi håller oss kvar i USA, för idag drar det som i media beskrivit som världens största bröllop igång.
Mm, det är nämligen världsstjärnan Taylor Swift som ska gifta sig med fotbollsspelaren Travis Kelce. Välkommen till Studio 1, säger vi till Ellen Ahlgren, journalist som bevakar det här nära. Det beskrivs ju som världens största bröllop, och det har till och med sagts att det blir större än bröllopet mellan kung Charles och Diana. Varför?
Ja, för att de är kung Charles och Diana i USA. Hon är den största popstjärnan. Han är en av de absolut mest kända fotbollsspelarna. Det här är dessutom något så amerikanskt som att de gifte sig liksom i New York, i Madison Square Garden, dagen innan USA ska fira sitt 250-årsjubileum. Det är liksom kung Charles och Diana. Det är liksom så USA det bara kan bli.
Just det, så nära kungligheter de kan komma där i USA. Vad vet vi om de här bröllopsplanerna då?
Ja, vi vet inte så mycket från Taylor och Travis. De har inte sagt någonting, utan det vi vet är ju det som källor har berättat för medier. Men som jag sa så verkar det som att allt ska ske på Madison Square Garden i New York. Ikväll ska det vara en middag för ungefär 100 personer, lite mer nära vänner och familj. Och imorgon blir det då den stora festen. Över 1000 gäster kommer till Madison Square Garden. Det har liksom, det ska bli ett slott där inne, en trädgård, ett lusthus. Det ska vara mat, dans, ja, ni hör ju.
Mm. Och uppståndelsen antar jag är enorm kring det här bröllopet.
Ja gud, ja, framförallt tror jag också för att det är så hemligt. Medier tävlar ju lite om att vara först. Vem vet mest? Vem kan få de hemliga källorna? Jag såg till exempel igår att TMZ, nöjesajten, gjorde en väldigt stor grej av att de var de enda som hade publicerat en bild från Travis Kelce svensexa. En ganska liksom anspråkslös bild. Han stod på en bar och drack en öl. Men ändå, det var liksom, vi är det enda mediet.
Vet man om det verkligen var från hans svensexa?
Nej, det är klart man inte kan veta det. Han kanske var ute och drack öl av någon annan anledning.
För en stund sedan ringde vår reporter Elinor Levinson upp fotografen Charlie Bennett som bor i New York. Hon ville höra hur bröllopsplanerna märks av i staden.
De har spärrat av två kvarter, alltså runt
i alla riktningar runt Madison Square Garden där bröllopet ska äga rum. Så att man märker definitivt i området att det är någonting på gång.
Men du känner ju själv, alltså, arena, ett bröllop i en arena, det känns ju inte jätteromantiskt.
Men det säger folk också, men jag har varit ganska mycket i Madison Square Garden och sett både konserter och sportevenemang. Och, alltså, det är en fantastisk lokal för att bygga precis efter vad man, hur man vill skapa det. Och jag hörde på nyheterna tidigare i veckan att tydligen så har de planerat i någon stor studio i Pennsylvania månader för det här bröllopet. Så jag misstänker att de bygger någonting spektakulärt här inne. Så jag tror att det kommer bli mycket mer liksom, romantiskt och mysigt än vad det känns när man ser en hockeymatch eller en basketmatch.
Reporter där, Elinor Levinsson. Mm. Elin Ahlgren, finns det någon kritik mot det där bröllopet?
Ja, dels finns det ju en lite lättare kritik som handlar om det rent estetiska, att man tycker det är fult och inte så smakfullt att gifta sig i liksom en betongarena. Men sen finns det ju såklart också kritik från lokalbefolkningen om att man just stänger av gator omkring folk som har sina arbeten, verksamheter, att det är svårt för dem att få det att fungera som vanligt.
Mm. Vi har sagt att vi lyssnar på vad en lokal barägare sa till AP om hur bröllopet kommer att påverka hans bar som ligger precis till Madison Square Garden.
They're telling us, as far as they know for now, people will have access to get to the bar. We've heard that before, as recently as the Knicks game when Trump came. That day they told us customers would be allowed as long as they said they were going to the bar. And then they blockaded everything and let nobody hear. This is, in my opinion, ridiculous. They can afford to buy the permits. They can afford this big lavish ceremony. Why don't they just buy out the local businesses instead of having us adversely affected?
Han är alltså upprörd här av att de säger att gäster kommer kunna komma till hans bar och ha tillträde till den, men att han visste sedan tidigare att så inte har varit fallet vid andra tillställningar, och han var rädd att han skulle gå miste om intäkterna denna helg.
Just det. Det här paret då, Swift Kelsey, har ju varit rätt hemlighetsfulla kring bröllopet. Men det ska ju, samtidigt så äger det ju rum mitt i New York, en enorm arena. Det är väl ändå väldigt publikt.
Ja, det kan man ju verkligen tycka. Men så vitt som jag förstått det så är valet av den här arenan, det har mycket att göra med att man kan få det ändå hemligt. Det finns inga fönster där folk kan försöka fota in. Det är tak så inga drönare eller helikoptrar kan flyga ovanför. All garage ligger under mark så att gästerna kan parkera ostört och liksom privat. Men absolut, man får ju ändå ett intryck när det är när det är mitt i New York. Mm-hmm. Att det känns inte så hemligt kanske.
Det cirkulerar ju en teori på sociala medier som går ut på att de egentligen faktiskt redan har gift sig och att allt detta spektaklet bara är en distraktion. Vad tänker du om den teorin?
Först så trodde jag nästan på den själv, för jag tyckte att det lät så galet att ha ett bröllop i Madison Square Garden, att jag tänkte att det här måste vara hitta på. Hon gör ju ofta så, Taylor Swift, att hon lägger ut ledtrådar eller hemligheter som ska leda en till olika ställen eller till återvändsgränder. Så jag tänkte att det faktiskt skulle kunna vara så. Men nu pekar ju allt mer mot att de ska vara där. Man ser att de lastar in mat, rekvisita, det börjar byggas, att gator stängs av. Då är det svårt att tänka. Det låter väldigt avancerat för ett litet skoj.
Men vad skulle du säga? Är det trendigt bland superkändisarna att gifta sig i hemlighet?
Ja, men lite. Den senaste tiden så har ändå många kändisar gift sig i hemlighet, eller att man har haft skynken runt själva vigseln när man har gift sig på mer offentliga platser för att det ska vara mer hemligt. Men jag tänker kanske att det dels väl har att göra med att man vill ha den här stunden för sig själv och att man inte vill att folk ska komma med sina kameror och filma, men också kanske att man vill att rättigheterna till vissa bilder ska vara exklusiva för medier eller till exempel Netflix eller andra strömningstjänster.
Men just det, man vill inte att vem som helst ska fota, det är bara speciellt utvalda, alltså de som har fått betala för det.
Exakt. Mm.
Tack så mycket, Ellen Ahlgren, journalist. 3 dagars bröllop att vänta alltså i New York.
Nu är det väl så att vi börjar runda av här. Marta Einarstam-Karis, vad får vi höra om 17:15? Ekot som det är dags för strax.
Bland annat om nattens attacker mot Kiev, men också om att handarbete blir allt mer populärt bland svenskarna.
Producent för Studio 1 idag var Anders Diamant. Efter ekonominyheterna så hör ni det politiska spelet här i P1.
Ylva Lilja och Susanne Westergren säger tack och hej.